Välkomna hit, säger jag till fastighetsbyrån. Ja, inte hela fastighetsbyrån förstås, men ni kan väl presentera er kort. Vi tar från vänster till höger.
Ja, Tobias Gren heter jag. Jag är kontorschef på fastighetsbyrån. 37 år, bor i Karlstad med min sambo och lilla dotter på ett år. Och sen så är jag med mig Kristoffer.
Mm. Jag är franchisetagare på fastighetsbyrån och där har jag varit det sedan 2005. Jag är 45 år har blivit här i förra veckan. Glömmer bort det lite grann, lätt att glömma på flit kanske. Två små barn, eller små, de är 6-8 år och gift.
Och fastighetsbyrån har vi hört talas om och läst om nu senaste tiden. Vad är det som har hänt?
Det har varit en del medial uppmärksamhet just kring att vi har vunnit en utmärkelse i våran kedja. Inom fastighetsbyrån så tog vi hem ett pris för årets kontor. Och det är vi såklart väldigt stolta över. Och så att det har varit en del uppmärksamhet kring det.
När du pratar årets kontor, är ni 10, 15, 20? Hur många kontor är ni?
Ja, då hade det varit lite lättare. Konkurrensen är betydligt svårare än så. Det är 270 kontor här i Sverige.
270?
Ja, och vi är väl någonstans runt 1700-1800 medarbetare ungefär. Så att det är en tuff konkurrens, det är det. Och Karlstad är ju inte en storstad på det viset som många är, så att det har varit en tuff konkurrens, men det har också varit en drivkraft att få visa att vi är så duktiga som vi är.
Vad är det för kriterier som har funnits med när ni har blivit utsedda till det här?
Dels så ska det ju ha nöjda kunder, en hög kundnöjdhet har varit viktigt, men också nöjda medarbetare. Och någonstans där så har vi resonerat hela tiden att tar du hand om dina medarbetare så tar de hand om kunderna. Det är en del av våra kärnvärden kan man väl säga. Och sen ska man ha en tillväxt över tid. Man ska ha en rätt så, ja, gärna en dominerande ställning på sin marknad. Man ska, och sen så ska man följa konceptet då som garanterar en viss kvalitet. Då. Det har vi väl klarat av att göra tydligen på ett bra sätt. Då.
Mm. Du nämnde i början, Kristoffer, att du är franchise.
Mm.
Är du också franchise?
Nej, jag är anställd kontorschef, så rekryterad för den rollen kan man säga. Jag har sökt det jobbet.
Aha, aha.
Jag började på fastighetsbyrån för lite drygt 2 år sedan. Och sen så kom den här tjänsten upp som kontorschef. Och det lades ut på en extern rekrytering. Så jag var med i den svängen och sökte det jobbet som alla andra. Så att jag är anställd kontorschef, så jag är ingen delägare i bolaget om man säger så.
Hur ser det ut i övrigt då? För ni är ju inte ensamma i Karlstad. Hur ser, för det är alla anställda eller alla franchise?
Tänker du på våra
era medarbetare här i Karlstad?
Ja, vi är 4 stycken delägare som med och delägare byrån. Sen så är vi 25 medarbetare, så alla är ju inte delägare utan de flesta är anställda då. Mm. Så är det, och vi har valt att lägga upp vår organisation på det sättet att jag har varit, innan Tobias kom in i leken så var jag kontorschef, och ja, övriga 3 delägare är fortsätter med det de är duktiga på, och det är att vara mäklare. Mm. Så har varit ett medvetet val, men nu är vi 2 som delar på ledarskapet, och då är Tobias ett bra val, naturligt val också. Mm.
Är alla mäklare?
Nej. Utan vi har bra support för ungefär var tredje faktiskt inte mäklare hos oss av våra 25. Så mäklarna har bra support när de är ute och träffar kunder och ska ha det. Så att deras affär ska ju inte stå still för att de sitter i ett kundmöte. Utan det ska kunna fortgå ändå, för de har ju fler än en kund. Och då ska det kunna fortgå med bra support från backoffice och annat. Då.
Vad har de andra för funktion då, de här som inte är mäklare? Vad gör de?
Ja, om man försöker att se det så att mäklaren är den centrala rollen kanske i affären och den primära kontakten med då säljaren såklart, men även med den potentiella köparen och de spekulanter som är. Däremellan så finns det väldigt, väldigt mycket som vi gör. Det är svårt att se vad en mäklare gör, men det är väldigt mycket administration. Det är allt ifrån att vi ska beställa planritningar, vi ska fotografera, det ska skrivas beskrivningar och det här ska komma ut till rätt personer och så vidare. Så det finns ett antal roller som är specialiserade på att ta hand om administrationen runt omkring mäkleriet, så att mäklaren kan vara tillgänglig. För det vet vi med säkerhet att det är det man söker hos en mäklare, det är liksom tillgängligheten. Att det är lätt att få tag i, lätt att få snabb återkoppling och att man får kontinuerlig återkoppling. Både som köpare och säljare, men även spekulant.
Jag frågar så här, dum sak som inte jag vet. När börjar och slutar en affär? Alltså...
Det är en jättebra fråga. Och det är någonting som vi faktiskt diskuterar ganska mycket. Och vi pratar om att göra affären från A till Ö. Inte ja. Från A till Ä eller B till Ö, för då är det inte riktigt där. Så affären börjar ju egentligen första gången man överhuvudtaget är intresserad av någon bostad eller att man ska sälja sin bostad. Och den är inte färdig förrän det har gått en tid som du bor i den nya bostad och vi har stämt av hur du trivs och det finns eventuella frågor, funderingar, något som uppkommer. Och även en tid efter det. Så att vi brukar säga så här att på samma sätt som du har en tandläkare eller en bankkontakt så vill vi att du ska ha en mäklare som följer över tid. Och vi vill göra affären verkligen från A till Ö så att folk känner att det är hela vägen.
Händer det då? För jag menar, en fastighetsaffär, vad det nu än är, så är det oftast det viktigaste man gör i livet ungefär. Och händer det att de kommer tillbaka och vill fortsätta nästa steg, alltså när de går ifrån hyreslägenhet till bostadsrätt, från bostadsrätt till villa, från villa tillbaka till bostadsrätt, alltså följer de med kunder? Har ni upplevt sånt?
Det är väl lite det vi nästan lever på sikt. Vissa av våra mäklare som har varit igång över tid, de behöver bara vårda sin kundstock, sen kan de i princip leva på det. Och det händer ju också att inte bara den kunden kommer till oss, utan du sålde min mammas hus eller du hjälpte vår dotter och så vidare. Att vi blir lite familjens mäklare också i målsättningen. Så att, ja, gör man bra ifrån sig så får man ambassadörer och det är väl det man allra helst vill leva på egentligen.
Det är lite grann så som jag och Anders är ute och sjunger och spelar då och då. Och den spelningen vi har när vi är där, den har vi ju redan. Mm. Så när vi är där, det är nästa spelning som vi liksom ska ordna. Är det samma sak för er också förmodar jag? Att ja. Nästa förmedling som är den viktiga.
Så är det ju den man är i, såklart är det ju det primära det man jobbar med. Men varje dag när en mäklare har en visning så är man på en anställningsintervju. För då kommer det ju människor att titta på bostaden och de tittar hur du agerar som mäklare och funderar, är det här en person som jag skulle kunna tänka mig att anställa när jag ska sälja min bostad? Så att så är det ju definitivt. Sen är det så som när du säljer en bostad så det är då du kan välja mäklare och du väljer ju inte mäklare när du köper en bostad. Och det är också viktigt att vara ödmjuk och ha respekt inför det, att vi tar hand om köparen också på ett bra sätt för att visa att någon gång ska du också sälja och då vill vi ha fortsatt förtroende och göra det.
Den branschen här i Sverige med mäklare, är inte den lite grann speciell genom att ni tar hand om både säljare och köpare? I andra länder vet jag att det finns säljmäklare och köpemäklare.
Jo, det stämmer. Jag kan hålla med om att det är en speciell situation och att mycket riktigt, många länder så har man en köparmäklare och en säljarmäklare. Och om du frågar mig 5 år igen så kanske vi ser köpmäklare i Sverige. Men idag får vi ju inte, som mäklare får vi bara ha en uppdragsgivare. Och i princip alltid så är ju det säljaren. Men återigen, jag tror att det kan finnas en öppning för att finnas köpmäklare i Sverige också. Men då får det vara uppdragsgivaren i sånt fall, för den mäklaren den gången. Men det gäller att agera med förtroende gentemot både köpare och säljare, som Tobias är inne på lite tidigare. Situationen är lite speciell på det sättet. Och det är ju lagen som säger det, så att det är bara att följa den.
För en tid sedan så steg ju priserna någonting kopiöst i Sverige när det gäller bostäder av olika slag. Och nu har det stagnerat lite grann, och framförallt i storstäderna, och gått ner till och med där. Hur ser det ut här i Karlstad?
Vi får faktiskt nya siffror idag som visar på precis det du säger. Att priserna har gått ner till ungefär nivåer som är nivå med 2016, oktober 2016. Så att där är vi nu, men fram till 2016, oktober 2016, från 2012 bland annat, så har priserna gått upp kraftigt. Så att det har varit en kraftig värdeökning senaste 5-6 åren. Mm.
Du visar precis det här att vi sitter i en inspelning och då ringer en telefon som vi har glömt att tala om från början att vi ska stänga av. Men det var ju tack och lov brorsans telefon. Så
ja, det var inte våran den här gången, det var ju bra.
Fel den gången. Men det här är så live det kan bli, så att vi fortsätter.
Ja.
Priserna då? Alltså de priser som, det talas ju också om många gånger att det är priser som ligger för lågt ibland och så blir slutpriset helt annorlunda, och ibland så, som det nu ser ut, så är priserna kanske till och med för höga och slutpriset kanske till och med blir lägre. Hur, alltså hur, Hur måste ni reagera på sånt? Eller hur aktuella måste ni hålla era priser?
Vi försöker hålla dem så aktuella som möjligt. Sen har prissättningen de senaste åren varit väldigt svåra att sätta med anledning av att kostnaden för kapital, alltså räntan, har ju varit så extremt låg. Det gör att jag menar, om du ska låna 1 miljon idag så påverkar det privatekonomin med 1 000 kronor i månaden.
Ja.
Det är ganska många som har 1 000 kronor i månaden att lägga på sitt boende. Och kanske 2 000 och 3 000 också. Alltså bara för kostnaden av att betala räntan för den där miljonen. Så det är att prissättning blir väldigt svår, har varit väldigt svår. Utan det är andra faktorer som spelar roll. Nu har ju kravet på kontantinsats kommit in. Amorteringskravet har ökat. Så man gör ju saker från regeringen för att sätta lite begränsningar på bostadsmarknaden. De börjar väl ge lite resultat nu kan man väl se. Men visst är just prissättningen rätt så svår i den här marknaden som vi har just nu där. Och det stämmer att budgivningen är inte lika självklar idag som den var för kanske 9-10 månader sedan. Så är det. Och man kan ju fråga sig vad som är en sund marknad. Om det är en sund marknad att folk ska kasta sig in i en bostadsköp och köpa innan de knappt har sett den och lägga bud innan de knappt har sett den, som vi hade då för ett år sedan ungefär. Eller om det är nu, där man faktiskt kan gå och titta en gång och två gånger och kanske gå och titta på ett alternativ innan man bestämmer sig för det första alternativet. Så att, ja, jag är inte orolig för den marknaden vi har framför oss och vi är just nu, det är jag inte, utan tvärtom. Jag kanske tycker att det är någonting som är aning nyktrare än vad det var för ett år sedan.
Mera sunt.
Ja.
De som kommer på visningar, är det potentiella köpare allihop eller finns det ett antal nyfikna bara som vill se hur grannen hade det?
De allra flesta är ju faktiskt sådana som är ute och jagar bostad. Men sen är det klart att det finns alltid någon enstaka som är med och nyfiken för sin egen del kanske också. Och det är ju bara trevligt att liksom lära sig mer så. Men de allra flesta är ändå spekulanter och ute efter någon form av boende, och det ser vi att det intresset är ju fortsatt lika stort, att man vill byta boende sett över tiden. Man har ju olika preferenser av boenden i olika skeden av livet.
Precis.
Och den rörligheten finns ju kvar, men som Kristoffer nämnde här så det tar lite längre tid, vilket vi ser som positivt.
För det är ju ändå en viktig affär, alltså du ska inte bara råka köpa ett hus.
nej, så är det, och det är viktigt att man får betänketid och att man känner att det är rätt. Så på så vis så kommer vi in i en ganska bra marknad. Det tar lite längre tid och det kanske blir lite mer rätt beslut också från gemene man. Så.
Mm. Du nämnde 270 kontor för ett tag sedan i Sverige. Hur ser det ut i Värmland? Hur många kontor har ni här? Alltså Fastighetsbyrån?
Fastighetsbyrån har kontor på i alla kommuner. Kontor på alla kommuner, ska vi se om vi har i Storfors också. Annars har vi kontor på alla i alla kommuner.
Så 16 kontor alltså,
ja.
För 16 kommuner. Har ni något dubbelkontor någonstans? Att
det... Jo, men så finns det ju. Det har ju vi också kan man säga. Vi har väl Karlstad, Hammare, Kil och Forshaga. Så vi har ju 4 kommuner som vi har kontor i. Fysiska kontor i 3 av dem. Det är Karlstad som försörjer för Karlstad, Hammare. Och så har vi ett i Kil och ett i Forshaga.
Ni var med på bild här för ett tag sedan med hela uppställningen, laguppställningen med alla amatörer och proffs och tränare och allt möjligt. Eller vad man kan kalla det. Då ser jag en bra fördelning mellan män och kvinnor. Är det en tanke?
Egentligen skulle jag vilja säga så här att vi har anställt personer som är rätt för jobbet. Sen är vi väldigt glada för att de senaste 4 personerna vi anställt har varit kvinnor och de har varit de bäst lämpade för jobbet. Och att vi nu har en fördelning som är ungefär 50% rakt igenom känns väldigt bra. Det blir rätt dynamik i gruppen. Man får både män och kvinnor. Man får personer egentligen från unga till lite äldre. Och det ger en rätt dynamik i gruppen.
Det jag tänkte på sen som nästa fråga. Att åldersfördelning också då.
Ja, jag är ledsen att jag förekom det där. Men det är ju ändå någonting som vi diskuterar. Och så är det ju. Som ledare så vill man ju skapa ett gäng som trivs tillsammans. Och där det finns förutsättningar för utbyten och utveckling och så vidare. Och det är ju någonting som Kristoffer över tid har varit duktig på och liksom anställt rätt person hela tiden som passar in i gänget. Och det är liksom den första grundförutsättningen att du passar bra in i det gänget vi är. Sen ska du ha rätt kvalifikationer och så vidare. Så vi har varit noggranna i rekryteringen kan man säga.
Det var ganska kul att du frågade Anders om åldersfördelning och så vidare. För när jag sökte mig till det här yrket, nu pratar vi sent 1900-tal.
Förra årtusendet
till och med, precis. Då var det ju till stora delar medelålders män som var mäklare. Men sen så införde man ett högre krav faktiskt på utbildningen. Så idag är det två års högskola som minimum. Utbildningen finns i Karlstad och där har man till och med lagt på ett år, så det är 3 års utbildning på universitetet. Och det är rätt så höga intagskrav för intresset är stort. Vilket gör att när vi är där och föreläser i början av terminen varje år så ser vi väldigt mycket unga tjejer.
Ja.
Så det har kommit ut mycket unga tjejer i branschen. Och det ser vi hela kedjan i fastighetsbyrån egentligen. Och även hos oss då. Att vi har en hel del unga tjejer. Men även unga killar. Så att det har förändrats en del de senaste 20 åren, får jag säga. För nu har åren gått då.
Har ni någon speciell policy när det gäller om det är ett par, gift par som går och tittar på en lägenhet eller en villa eller sånt där? Att ni kanske försöker ha både en manlig och en kvinnlig mäklare med då? Ja, ofta kan det vara så att kvinnan kanske vill se vissa saker och poängtera det liksom i ett hus eller en lägenhet, medan att mannen kanske ser på andra saker. Kan det vara någonting som är väsentligt eller?
Ja, så vi har ju inget uttalat så, utan det är ju lite, man har ju oftast en mäklare som har ett uppdrag och den mäklaren försöker vi matcha med den som säljer och så. Och det är faktiskt ingenting som jag tagit upp, så det är en spännande tanke, men så kan det ju vara att man har olika sätt att vilja se på bostaden.
Jag förstår din tanke där, Christer, för att en del kan ju tänka tekniskt, vad finns det tekniskt, hur tjock är isoleringen och sånt där vidare, men andra tittar på estetiska, hur ser trädgården ut och vad finns det för blommor i trädgården. När man går dit och visar vinter kanske man inte kan se det. Det kan vara sådana aspekter kanske då.
Vi försöker vara ganska noggranna med hur vi lägger upp en försäljning. För jag var med en av våra mäklare ut på att träffa på ett säljmöte för inte så länge sedan här. Och det första frågan han ställde, det var: jag vill veta lite mer om er trädgård, hur ser det ut? Vad är det för träd? Finns det bärbuskar och så vidare? Så att man får med allt det här. För det värsta man liksom kan hamna i, det som mäklare var på en visning och så har man inte svar på frågorna. Så det försöker vara ganska noggranna. Och det är återigen, på samma sätt som vi är noggrann med rekrytering, så är vi också noggrann med hur vi ger våra nya mäklare en startsträcka. Det får man vara med alla mäklare och se hur de jobbar, för att vi ska sätta en ganska hög lägstanivå för att kvalitetssäkra det.
Och vidden av frågor kan ju vara väldigt stor.
Ja,
det måste vara oerhört svårt jobb det här. Precis som Anders är inne på, trädgård eller ska säga garaget eller pannan och vad det kan vara. Det är ju så vitt skilda saker.
Hur lång tid tar det att läsa in sig på ett objekt?
Ja, men vi har ju ganska bra stöd egentligen från när vi har med oss en blankett ut, så vi vet vilka typer av frågor vi ska ställa oss där och vilken typ av frågor som kanske köparna eller spekulanterna kan förvänta sig att få svar på. Och visst, det kan verka väldigt komplext, men jag tror man efter ett tag så lär man sig ganska bra vad som är viktigt och vad som... Det är lätt att tro att villan och bara eller bostaden är det viktiga, men faktum är att vilken skola finns i området, vad finns det för service i området, vad finns det för idrottslag och så vidare. Sånt där kan vara väl så viktigt egentligen när man väljer bostad.
Det tror jag ju att den här som vi pratar om, köpemäklaren, kan komma in. Om jag som köpare vill ju bo i ett visst område kanske.
Ja.
Och då går jag till en mäklare och säger: har ni något bra objekt i det här området?
Ja.
Så är det ju inte nu, utan nu tittar man på vilka lediga hus eller lägenheter finns det i det här området. Men jag vill ta upp en annan grej. Vi pratar bara köp och sälj här. Har ni ingenting med hyresrätt att göra, hyres?
Jo, vi har faktiskt inlett ett samarbete här med Slätte förvaltning som bygger en del nya bostäder här i Karlstad framförallt, men även i andra större städer i Sverige. Där vi hjälper till med nyproducerade hyresrätter. Där vi liksom blir länken mellan hyresvärden då och den som vill ha tag i en hyreslägenhet.
Hur vanligt är det på mäklarsidan?
Kanske inte traditionellt sett jättevanligt, men vi har sett det bland annat i Örebro tidigare, så att vi är inte först på det, men vi försöker att ligga i framkant med saker och ting för att, framförallt för att bredda vårt utbud ut till de som vi liksom träffar. Det är många som jag sa tidigare som har olika preferenser av olika boenden. Det kan vara att man, ja, vi säljer vårt hus först och sen så hyr vi en hyresrätt under ett års tid och så funderar på vart vi ska köpa, gå på visningar, lugn och ro och köper en bostadsrätt. Och kunna vara med och följa återigen där ifrån ett ägt boende till hyrt och så kanske ett ägt boende igen. Så vi vill liksom kunna vara med hela vägen. Jag brukar säga att när man är i bostadsbytarprocessen oavsett, så vill vi vara med och stötta där och hjälpa till.
Härligt.
Och det har varit väldigt positivt.
Det hände att banken har ställt lite högre krav på vissa av köparna idag då, med att man ska ha sålt sitt nuvarande boende för att få köpa en ny då. Och då kan hyresrätten vara ett väldigt lämpligt alternativ att landa i under tiden, precis som Tobias inne på det. Och, ja.
Hur är bankerna? Är de svåra? Är de olika för det första? Är de olika i sitt tänkande när det gäller att bevilja lån exempelvis?
Ja, men det kan de vara. De kan se på kunder på olika sätt. För det är ju så. Det är en affärsdrivande verksamhet det också. De ska trygga sin de, vad ska man säga, de bedömer sin risk. Mm. Och ju högre risk då man ska säga, nu ska jag säga med att låna ut de här pengarna, desto högre ränta tar de, så enkelt är det ju.
Mm.
Och den risken kan bedömas olika på olika banker, så är det. Och sen så lägger man väl även in vilken annan typ av affärer man kan ha med, där man får med sakförsäkringar eller om de får med sparande och så vidare. Så att de bedömer kunderna olika. Sen har de lite olika förutsättningar vid olika tillfällen också, så det kan variera.
Har det betydelse för er som mäklare vilken bank kunden har?
Vi jobbar med alla banker så att det är kundens bank. Det är kunden som styr bank, men vi har ju en tillgång, skulle jag vilja påstå, med att vi jobbar nära Swedbank, eftersom de äger vårt moderbolag, så att säga.
Ja.
Och den tillgången naturligtvis nyttjar vi när vi får möjlighet att kunna... Någon som kanske inte har en kontakt med en bank eller har lån och löfte klart och så vidare, eller vill ha en second opinion. Det är klart att de, vi har en rätt så snabb kanal in där, men det är inte så att vi styr någon kund, utan det får de ju välja själva. Vi ser det som en möjlighet.
Mm. Har ni något mer än något som vi har glömt att prata om överhuvudtaget som ni funderar på, annars så tänkte vi avrunda?
Nej, men det är alltid spännande att prata bostadsmarknad. Vi skulle ju kunna sitta här förmodligen hur länge som helst, jag och Kristoffer. Det är det bästa vi vet.
Ja,
prata om både företaget och bostadsmarknaden. Men det var kul att få prata lite om det.
Jag skulle vilja ge lite råd till den som är i bostadsbytarprocessen. Det är att gå på flera visningar. Gå på visningar även på sånt som du kanske egentligen inte har tänkt dig att köpa eller byta till. Dels för att få bekräftat att det var rätt att ni inte ska flytta till den bostaden. Eller också kanske få andra tankar. Det är rätt så vanligt. Och också att man har en tidig kontakt med just banken då, för att veta vilka förutsättningar man har när man går på vill byta bostad.
Det du tänker på, det är både storlek, område, alltså
ja,
alla möjliga variabler, så att man får med sig flera varianter.
Det är inte helt ovanligt att folk säger att jag ska bo på den här östra sidan av älven, ja, och så hamnar de på västra.
Ja.
Jag tror jag har en brev med här bland annat.
Ja, jag skulle precis säga att det är ett väldigt, väldigt bra råd som Kristoffer har. För vi hade ju en föreställning vart vi ville ha hus, jag och min sambo. Och sen så var det, kom det upp ett hus som känns lite intressant på fel sida av älven, om jag ska uttrycka mig så, där vi inte hade tittat. Och vi åkte förbi där utanför och så sa, nej, det här är alldeles för stort, här ska vi inte ha. Sen åkte hon bort och så var det visning. Och jag gick på visningen själv och blev förälskad i huset. Området som jag inte visste så mycket om var ju helt fantastiskt. Så att, sen förlorade jag budgivningen i huset. Så blev det inte det huset. Jag blev jätteledsen. Sen en vecka senare så hoppade den budgivaren av och så kom vi in och köpte huset. Och vi bor där idag. Jag är jätteglad över att vi har köpt det här huset. Det var vårt hus. Och där åkte vi förbi och sa att här ska vi inte ha. Det är för stort för oss. Ja. Nu är det nästan för litet. Så det är väldigt, väldigt bra råd som Kristoffer säger. Det är, titta på sånt som ni kanske inte tror för att se. För om inte annat så kan man se att det här är absolut det jag inte vill ha. Och då vet man det åtminstone.
Check.
Liksom. Ja, lite så.
Jag kan berätta bara när jag flyttade från, jag bodde ner i Uddevalla-trakten och skulle då flytta upp till Värmland. Och det blev naturligt för mig att söka mig till Forshaga för att där bor brorsan. Så att jag tittade liksom i tidningar, då fanns ju inte det med Hemnet eller något annat sånt där på den tiden, utan då var man i tidningar och tittade. Och så hittade vi ett lämpligt objekt, men jag kunde ju inte åka ifrån jobbet ner i Uddevalla för att titta på ett hus. Så jag skickade brorsan här, Christer.
Mm.
Och han tittade på huset och han var med och bjöd. Och så han ringde mig, vet jag, och säger så här att huset står i, nu kommer jag inte ihåg summorna, men säger att det står i 375 och nu vill en köpare här bjuda 380.
Mm.
Vad tycker du vi ska göra? Då hade ju jag redan sålt mitt hus, så jag visste hur mycket kapital jag hade där och hur mycket lånelöfte jag hade. Så jag sa direkt, säg 400. Så skrämmer vi bort dem.
Mm.
Och det gick de på.
Så blev det.
Så, blev det. Så kan man också köpa hus där, för att jag råkade då ha ett sålt hus och färdigt.
Och det, ja, och det är ju det vi ser mer och mer. Så var det ju för vår del. Vi sålde vår bostadsrätt och så hyrde vi under tiden vi letade hus. Dels för att man skulle kunna vara snabb, men också för att man ska veta precis vilket utrymme rent pengarmässigt man har. Så det blir vanligare i den här typen av marknad att man säljer först och köper sen.
Okej, Tobias, vi kommer återkomma till dig, men jag har en liten egen privat resa med dig.
Spännande.
Eftersom jag vet ju då att min bror Christer var till och med din lärare på
klassföreståndare på den tiden.
Då tar vi lite mer personlig resa nästa gång vi träffs.
Ja, kul. Det ser fram emot.
Men i övrigt så tackar vi för att ni har varit här och avslutat inspelningen.
Tack.